Ja, hej, jag heter Annan tvångsmedelsöverrättare.
Hej Anna.
Härligt. Jag kom till OA för 8 år sedan snart. Och när jag ska berätta min life story så känns det som att jag tänker tillbaks på ett helt annat liv. På en helt annan människa, på en helt annan planet, i ett helt annat universum ungefär. Så det här är jättebra för mig att minnas vem jag är och hur det var och hur jag kom till OA och vad som fick mig att börja söka efter någonting som är större än mig själv. Jag är uppvuxen i, som de flesta andra, rätt knasig familj. Min pappa är missbrukare. Mamma är en känslomässig krympling, kan man säga så kanske. Jag tog hand om mig själv på bästa sätt. Och det bästa och enda sättet som jag visste var nog att behandla det mesta med mat. Var jag ledsen så åt jag. Var jag glad så firade jag, åt jag. Var jag rastlös så åt jag. Hade jag tråkigt så åt jag. Ramlade jag och slog mig så tröstades jag med mat. Allting gick den vägen. Och när jag växte upp och blev mer och mer ensam så tog det där sig större uttryck. Att jag, maten blev min bästa vän. Det var den jag alltid var trygg med. Jag såg alltid till att det fanns mat. Ofta så levde jag så att det fanns kanske inte så många vuxna runt. Men jag såg alltid till att det fanns mat. För då var jag lugn. Och jag slutade oftast varje dag med att äta så mycket så jag blev trött. Så jag kunde sova. Det var nog så det såg ut för mig. Jag har aldrig ägnat mig åt hetsätning eller jag har aldrig kunnat kräkas. Jag har inte kunnat svält mig i långa stunder. Utan mitt missbruk har nog pågått ständigt. Att det har varit ett ständigt intag av mat av en eller annan orsak. Jag har känt mig annorlunda. Jag har trott att jag har varit utvecklingsstörd. Det kanske man kan säga att jag är, men att jag har haft någon diagnos. Men att av hänsyn och medberoende så har man inte talat om det för mig. För jag har alltid känt mig väldigt, väldigt annorlunda och väldigt, väldigt fel. Som att jag är född på fel plats vid fel tid och att det liksom inte har funnits någon mening med mitt liv riktigt. Väldigt skamfylld för den jag har varit och för hur jag har sett ut. För det jag aldrig lyckats prestera eller aldrig dugt för min omgivning. Mitt matmissbruk eskalerade nog runt 15 års ålder tror jag. Där liksom, när jag kom in i puberteten, vi flyttade, jag bytte skola, miljö. Och då liksom fick maten en ännu större plats. Jag har provat alla viktminskningsdieter som finns. Alla pulver, alla piller, alla program, ja, förutom 12-stegsprogrammet då, med många gånger lyckat resultat. Korta perioder så jag har kunnat liksom följt någonting och känt mig lite bättre. Men sen så har jag trillat dit och sen så har det här kretsloppet varit i full gång. Och på slutet av mitt missbruk så blev de här bra perioderna kortare och kortare. Jag kom i kontakt med ett annat 12-stegsprogram för medberoende som har hjälpt mig till viss del. Men när det kom till något avsnitt där som handlade om maten, då tog det stopp. För att, ja, okej, jag vägde 130 kilo men jag hade inte problem med maten. Jag hade kraftig benstomme och dålig ämnesomsättning. Så var det. Jag väntade nog på liksom att det skulle hända någonting i mitt liv så här som där jag verkligen var tvungen att ta tag i. Liksom så här att det skulle hända någonting drastiskt. Att någon liksom annan gäller liv eller död. Nu måste du liksom skärpa dig och ta tag i det här. Jag fick konsekvenser. Jag gick upp jättemycket vikt. Jag fick panikångest. Jag fick självmordstankar, jag ville inte leva. Det var inte tillräckligt starkt för att känna att jag behövde förändra någonting. Eller jag klarade inte av att förändra någonting själv. Jag försökte ju varje morgon liksom att ja, nu är det en ny dag. Jag träffade en man som var aktiv alkoholist naturligtvis. Så att jag ägnade mina tankar, eller liksom min energi till att försöka rädda honom. Och då, det fick ju mig att glömma mig själv korta stunder. Så att just under den perioden så åt jag nog mindre, men jag var fortfarande lika sjuk. Några år senare så blev han svårt sjuk och hamnade i en situation där han behövde en njure väldigt hastigt. Och det var för långt, han stod för långt ner på väntelistan och man började söka liksom i familjen. Och då visade det sig att jag hade, att våra blodgrupper passade och att jag skulle kunna vara lämplig donator. Och då kom ju det här liksom som jag hade väntat på, liksom att den här, att nu Anna, nu måste du liksom ta hand om dig och göra det här. Det enda lilla hållhaken var att jag vägde 50 kilo för mycket för att kunna få donera. Och kom till en dietist på den här njurmottagningen som förklarade för mig att Anna, nu gäller det liv eller död. Och vad gör man inte för dem man älskar? Så att gå hem och tänk efter lite på vad du äter. Och gör alltså du behöver bara ta dig i kragen. Tack. Jag behöver bara ta mig i kragen. Så jag gick hem och tog mig i kragen och tog mig i kragen och tog mig i kragen. Och fick ännu mer panikångest och kraschade fullständigt och gick upp ja, 20 kilo till ungefär. Tills jag insåg att hur jävla maktlös jag är. Jag kan inte göra det för min egen skull. Jag kan inte göra det för någon annans skull. Jag kan inte göra någonting. Jag är helt maktlös. Och jag är envis, tjurskallig, kan själv. Så att det tog liksom, det tog 30 år för mig när jag fattade liksom vad fan jag höll på med. Och då hade jag ju liksom, jag hade hört talas om OA. Men jag kände inte riktigt så här att det är nog ingenting för mig riktigt. För att jag kräks inte och jag svälter inte och jag hetsäter inte. Det är så här kopiösa mängder på en gång. Utan jag trodde ju fortfarande att det handlade om dålig karaktär och brist på viljestyrka. Att det var det som var mitt problem. Men jag hade förmånen att jobba tillsammans med en tjej som var i OA. Och hon såg väl hur det stod till liksom med mig. Så hon kom och pratade om OA och hon var jättekonstig. Hon vägde sin mat och hon hade liksom hon reagerade väldigt konstigt om hon inte fick att äta på sin lunchrast, om hon var tvungen att ta en kortare lunchrast eller vänta någon halvtimme. Ja, det var väldigt speciellt med henne och maten. Hon såg mig hela tiden. För jag var ju i fullt missbruk och ville ju liksom helst bara vara i fred, stå i frysen och äta konstiga saker som var stenhårda. Liksom. Och vad jag än gjorde så fanns den här tjejen där och hon kom med små lapp. Där det stod om OA och försökte på alla möjliga sätt. Och till slut så tänkte jag, ja, jag följer med henne på det här mötet bara för att hon ska sluta tjata. Så jag följde med henne på ett OA-möte. Och där i ett rum så satt ett gäng med supersmala tjejer. Och jag tänkte så här, vad har jag gemensamt med de här? De fattar ju ingenting hur jag har det. Jag förstod ju inte att de hade varit där jag var. Så jag gick dit och tänkte så här, har de snackat om Gud, de verkar råflummiga, de pratar om meditation och bön. Alltså jag behöver ju gå ner i vikt, jag behöver ju liksom inte vara med Gud. Det var inte det jag sökte, jag ville ju bara bli smal. Så jag tänkte så här, ja, jag tar väl liksom russina i kakan lite, så åker jag hem och gör själv. Så jag plockade russina i kakan och kom på den ena briljanta idén efter den andra. Jag åkte raka vägen från det här mötet till en bensinstation och så köpte jag allt det där som på den där hyllan som man, du vet, 3 för 10 och allt det där. Men jag tog bara de som var äckliga, de som jag verkligen inte tyckte om. För då tänkte jag, då kommer jag inte vilja äta lika mycket. Så det var liksom det jag lärde mig efter mitt första OA-möte typ. Ja, så var det. Så där höll jag på i några år, ända tills hela den här njurhistorien kom. Och jag insåg verkligen att hur sjuk jag är och hur maktlös jag är. Att jag måste verkligen söka efter någonting som är större än mig själv. Och vara beredd på att liksom, jag får väl göra som de gör. Så då gick jag tillbaka till OA. Det var min sista livlina. Jag kände sig verkligen som att nu är livet slut. Och så gick jag dit. Och från den dagen jag klev in på det OA-mötet, det var på Brygghuset. Jag kommer ihåg precis vilken stol jag satt på. Jag kommer ihåg vilken skjorta jag hade på. Jag kommer ihåg precis vilka som var där. Sen den dagen så har jag inte ätit tvångsmässigt. Och det livet jag levde den dagen jag klev in där till det livet jag lever idag, det är inte på samma planet. Jag hittade Stora boken-gruppen rätt tidigt i OA och fick hjälp med att göra stegen. Fick en matplan. Det var som en revolution i Stockholm när Stora boken kom. Att alla jobbade jätteintensivt i stegen. Alla hade sponsorer. Alla fick sponsier. Och det, liksom, det tog sån skjuts. Och jag är så oerhört tacksam över att jag kom just då när OA var så starkt. Och att det fanns verkligen någon där som fångade upp mig, som tog tag i mig och liksom gav mig sitt telefonnummer, och någon som ringde och någon som frågade om jag behövde hjälp, behövde en sponsor, och som inte gav sig. Första gången jag lämnade upp mitt telefonnummer så hade jag ont i magen en hel vecka. Måtte ingen ringa. Men första veckan så var det faktiskt ingen som ringde heller, så det var ju rätt skönt. Men sen så kände jag mig tvingad att skriva upp mitt nummer veckan därpå. Och då var det någon som ringde. Och sen fick jag en sponsor. Och sen var jag med. Och det har verkligen räddat mitt liv. Jag engagerade mig tidigt i service. För att jag har haft svårt att göra saker för min egen skull. Däremot så har jag haft lätt att göra saker för andra. För att andra behöver det. Och det där hade jag någorlunda koll på. Så att som en liksom extra hållhake på mig själv för att jag ska vara kvar, så har jag engagerat mig tidigt i service. Jag började tidigt att öppna möten och tog en servicepost i gruppen och så småningom i intergruppen. Och nu de senare åren så har jag gjort mycket service på Sverige-nivå. Och det har verkligen räddat livet på mig. För att när livet har varit tufft, som det är, även om man har programmet, så har jag aldrig liksom velat släppa programmet. För då vet jag att jag måste också släppa min servicepost. Alltså viljan att vara kvar i OA, viljan att fortsätta göra service, viljan att ge tillbaks det jag har fått, har alltid varit starkare än önskan om att äta. Och det är otroligt tacksam över. Och den familj jag har fått i OA, den familj som jag aldrig hade hemma som barn, har jag fått här. Alltså den kärlek, den värme. Jag vet att jag kan, ni är aldrig längre bort än ett telefonsamtal. Och jag kan dela saker med er. Även om jag inte känner alla, så kan jag dela mina innersta tankar med er, som jag inte gör med min kärnfamilj. Och det är ju en fantastisk gåva att få ha det liksom så nära och få leva ett värdigt liv. Det gjorde jag inte innan. Idag så vågar jag mera än vad jag ens har kunnat drömma om. Så jag är oerhört tacksam för att få sitta här. Och oerhört tacksam för att ni finns. Och för att ni har räddat mitt liv.